When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag var rädd för att åka till Egypten. För mitt inre såg jag hur jag skulle bli kidnappad och få mitt huvud avhugget i en sån där ISIS-video. Men ju mer jag tänkte på det, desto mindre rädd blev jag och desto löjligare tedde sig alltihop. Klart jag ska ha huvudrollen, om det ska göras en video. Och jag ska vara med. Jag tänker fan inte vara statist. Min mor hade lovat att skjutsa mig ut till Arlanda under förevändningen att jag skulle slippa betala för Arlanda Express. Vilket alltid innebär att jag kommer få en timmes föreläsning vad som är fel på mitt liv i allmänhet och min person i synnerhet. Vad ska du till Egypten att göra? Du är jude. Vet du vad de tycker om judar i Egypten? Jag undviker att berätta för mamma att jag är väl medveten om vad de tycker om judar i Egypten. Min vän Axel som är nere i Kairo har förmedlat kontakten som jag ska intervjua har varnat mig. Han föreslår att jag ska kalla mig Ken under hela resan. Var han får Ken ifrån fattar jag inte. Oavsett vad så låter ju namnet för i helvete antingen amerikanskt eller israeliskt. Det är minst lika illa som att säga att man bara är jude. Axel har berättat att folk redan misstänkt honom för att vara jude, vilket är väldigt märkligt. Han är ljushylt, blåögd, ser svensk ut och framförallt är inte jude. Axel är i Egypten för att han har fått ett residency där. En residency är ett vistelsestipendium, alltså en inbjudan från en konst- eller kulturinstitution till en konstnär att komma och bo och skapa under deras tak. Några dagar efter att jag har lämnat Egypten ska Townhouse Gallery, galleriet och studion som Axel är där och jobbar med, stormas av censurmyndigheten och stängas ner. Men det är fortfarande en vecka bort. Axel har varit i Egypten förut. Det är han som förmedlat kontakten till den jag ska intervjua. Vi kommer att kalla honom Simon. Och nej, det är inte hans riktiga namn. Simon är politisk satiriker i Egypten. Anonymt givetvis. Han gör videos på YouTube. De största har miljoner och åter miljoner visningar. I en av videoserna lyckades han visa att muslimska brödraskapet, det här var innan Al-Sisi återtog makten för militärdiktaturens räkning, att muslimska brödraskapet försöker liksom smyga in salafistiska lagar i den nya konstitutionen. Den videon visades på alla nyhetskanaler. Den var överallt. Men det säger jag inte till mamma när hon frågar om jag vet vad de tycker om judar i Egypten. Jag svarar bara, för det är mitt jobb mamma. Det är inte ditt jobb. Det här är något du bara hittat på. Varför tar du inte ett vanligt jobb som ekonom eller vad som helst och träffar en flicka, en judisk flicka och så vidare. Efter bara 3 minuter längtar jag efter att vara med i den där isvideon. Jag famlar efter ord för att beskriva Kairo. Och det gör jag fortfarande 4 dagar efter att jag har landat. Det är postapokalyptiskt. Som om människorna har flyttat in i ruinerna efter en stor civilisation. Men det räcker ändå inte. För här är det som att människor flyttat in i ruinerna efter en stor civilisation. Vuxit själva till en stor civilisation. Som sen går under. Och människor flyttar in i ruinerna efter. Och de växer till en stor civilisation och så vidare, etc, etc. Som om det har hänt 20 eller 30 gånger, vilket det typ har. Gamla italienska palats blandas med Bauhaus, brutalism, art deco, neoklassicism. Övergivna gamla stenpalats som någon byggt en skyskrapa på. Husen växer på varandra, lutar sig mot varandra för att inte falla ihop. Och de är täckta av lera som om det blandats med regn. Lera i alla avföringens färger. Brunt, ljusbrunt, gulbrunt, grönbrunt och rödbrunt. Missar jag något? Just det, gråbrunt hade de också. Det täcker i alla fall de oerhört vackra gamla husen och bidrar till den känsla av Mad Max bortom Thunderdome på steroider som Cairo verkar vara vid en första anblick. Kaoset är fullständigt. Bilar överallt, fotgängare överallt, inga regler, luften är full av avgaser, förtryck, fattigdom, armod och nöd. Ökenluften sprider som ett fint damm i luften och verkligheten antar en kolafärgad tint som om verkligheten tagit på sig solglasögon. Och det är deppigt. Stämningen är deppig och en smula paranoid. Axel berättar att det är bäst att inte fota på gatan, vare sig med kamera eller med mobilen. Folk blir misstänksamma då. Lite jobbigt för Axel med tanke på att han är här för att göra fotokonst. Gatubilder av övergivna platser. Varenda plats vi passerar är ett gyllene tillfälle han inte bör fota, men fotar ändå. Han har fått en lägenhet av galleriet i downtown. Axel berättar att när han var här för några år sedan så var det livat. Mycket butiker, restauranger och folk. Glad stämning. Nu är allt stängt. Bortsett från att revolutionen inte ledde till något annat än mer av samma fast värre har turismen försvunnit. En av de stora inkomstkällorna. Lägg där till att många brukade jobba i Saudiarabien och skicka hem pengar. Nu har oljepriset rasat. För att göra saken etter värre brukade många jobba i Libyen på Gaddafis stora infrastrukturprojekt. Nu går inte heller det längre. Libyen är en failed state och blockerar på så sätt vägen in i Egypten för det marockanska haschet. Så det är illa. Väldigt illa. Den stora communityn av expats som bott i Egypten, i alla fall i Kairo och Alexandria, har börjat fly. Det finns inte mycket hopp för framtiden. Redan första kvällen tar Axel med mig på en fest. Stadsdelen heter Garden City och är Kairos eget Östermalm. För att komma in måste man gå mellan meterhöga betongblock staplade på varandra förbi soldater i full stridsmundering. De är inte gamla de här soldaterna. Jag ser en som i mina ögon inte kan vara en dag över 16. Garden City är lummigt och tyst till skillnad från resten av vad jag ser av denna megalopolis. Den officiella folkräkningen i Kairo är 20 miljoner. Men med migranter och flyktingar från Sudan och Eritrea som numera fastnar i allt högre grad i just Kairo är de säkert 30 miljoner. Festen visar sig bestå av unga människor som jobbar med kultur eller media. Det hade kunnat vara på Södermalm i Stockholm om alla här inte var så välutbildade. Alla på festen verkar vara utbildade i England eller USA på fina universitet. Deras engelska är mycket, mycket bättre än min. Jag har aldrig varit så tacksam för Zlatan i hela mitt liv som jag var den kvällen och resten av veckan. Ska vara helt ärlig har jag aldrig varit tacksam för Zlatan överhuvudtaget. Men just i Egypten, på frågan om varför jag inte såg svensk ut, kunde jag alltid säga, vad menar du? Zlatan? Han är ju svensk. Kolla hur han ser ut. Rami Shaban skulle också visa sig fungera, men inte riktigt lika bra. En tjej jag pratar med förklarar situationen i landet med att det var deras revolution, de unga liberala och sekuläras revolution, från början, men att den hade kapats av islamister. Det var aldrig mitt intryck. Mitt intryck var redan när jag läste om det medan det hände att det här var en revolution av unga, arga, fattiga och oerhört sexuellt frustrerade män. Och att enda anledningen till att vi såg den nu var att det fanns en liten klick unga i Egypten som kunde hantera Facebook och Twitter. Och att de på så sätt blev kommunikationscentralen för revolutionen. Det som syntes utåt. Men att de inte hade samma drivkrafter eller lika lite att förlora. Som den outbildade massan som fortfarande var kvar på gatorna långt efter att kulorna börjat vina. Men det sa jag inte. Mina tankar bekräftades dock redan några kvällar senare. Då träffade vi Natli och hans fru Hanna och nej, det är inte deras riktiga namn. De hade bott som expats i Egypten i mer än 30 år. Natli hade kommit dit som ung litteraturvetare och språkexpert och blivit översättare åt arkeologiska expeditioner. Numera lever han på att hålla guidade turer i Grekland om somrarna. Specialresor för historieintresserade. Nej, sa Natli. Det var inte en liberal revolution. Vi gick med i demonstrationerna i början när det var lugnt. Men sen när det blev undantagstillstånd var det hemskt. Lite lättare för mig eftersom jag är både man och kan arabiska. Men Hanna kunde inte röra sig ute. En ljushårig kvinna, glöm det. Det var massor med fattiga unga män. Pojkar faktiskt. Om de har utbildningar en helt religiös. De som hade minst att förlora. Det var de som rusade in i kulorna. Men de är inga hjältar, de är inga vänner av demokrati eller homosexuella eller kvinnor. Det var riktigt obehagligt. Natli och Hanna hade väl egentligen tänkt leva hela sina liv i Egypten. Men nu har de ändrat sig, köpt ett hus i södra Frankrike. Redan efter första natten blev jag sjuk. Det kommer sen att hålla i sig hela veckan. Hög feber och muskelvärk. Den enda ljuspunkten är att egyptiska apotek är väldigt liberala med förskrivningen av efedrin. Och med hjälp av det håller jag mig på fötterna resten av veckan. Men det färgar mitt humör en smula. Från den solstråle jag är i frisk tillstånd till en lite buttrare solstråle. Misären och smutsen och hopplösheten gör inget för att hjälpa mitt humör. Jag ser givetvis både pyramiderna och sfinxen och ja, de är makalösa. Men liksom resten av landet är de i förfall. Det är inte väl omhändertagna. Talande för Egyptens tillstånd är The Egyptian Museum som innehåller världens största samling av faraonska skatter. Och det ligger symboliskt nog vid Tahrirtorget. I oupplysta korridorer är artefakterna staplade helt utan inbördes ordning från golv till tak. Vissa objekt utan skyltar, vissa med skyltar på ett språk, andra på ett annat. En hel del objekt verkar fortfarande vara kvar i packlårar. Museet var planerat in i minsta detalj för den redan då största samlingen av faraonska föremål i världen. Men bara 2 månader innan museet skulle öppna hittade man både Tutankhamons och Tanis gravar. 2 ännu större samlingar. De här samlingarna pressades in i det färdigbyggda museet. Och sen dess är ingen som har fixat det. Det här var 1902. Men det är som jag sa, talande. För mig förklarar det allt förfall i det offentliga rummet. All smuts, all nedskräpning. Varför ska medborgarna respektera staten om staten så tydligt visar att den inte respekterar dem? Men så, efter en miserabel vecka med sjukdom, dålig mat och lokalinvånare som konstant försöker blåsa en på pengar eller ta reda på om man är israelisk spion, får jag nog. Jag ligger i feberfrossa en hel natt. På morgonen är jag övertygad om att Kairo är jordens anus och egyptierna är de bajskluttar som är för tuffa för att kunna gnuggas bort med papper. Så får jag äntligen träffa Simon, vilket jag gör på Alexandrias äldsta gaybar. Dagen efter får jag mitt samtal med honom. Han ger ett mycket sympatiskt intryck, den gode Simon. I mina ögon kan jag inte beskriva honom som något annat än både till utseende och personlighet en ung egyptisk Slavoj Zizek. Det blev ett samtal om avföring. Varsågoda.
So you're here to help me, not to attack me. Are you sure of that?
I'm not sure of that, because I am a prophet warrior. Sometimes attacking people can be a good way for them to reveal themselves.
At the moment I'm afraid to have enemies. I need supporters, I need followers, I need consultants.
Then I will do my best to consult you. I don't feel that you are my enemy now. Do you feel that I am your enemy?
I don't know. Could we have 2 prophets in the same room?
That, I think, we will find out now.
So you doubt that I'm a prophet? That's what I feel from my work.
I doubt almost anything. Everything. This is my gospel.
Yeah, but this is a good trick, but I can tell you, if you say the word doubt, there is 2 levels of doubt. The doubt that you have to everything and another level of doubt.
What is your relationship to your asshole?
For me, it's a long time ago.
It has been with you since birth?
Sure, it's a long time ago that I was thinking about my asshole. I really...
But you have a relationship to it?
Sure.
And what is your relationship to feces, excrement, poop, shit?
For me, defecation is the most important operation in human life. Why? As an operation, philosophy and religion never did a good interpretation for defecation in a very powerful way that could convince people that defecation is not an animal operation.
No?
Never. It had never been powerful and spread everywhere. People have never been convinced that defecating means that you are doing something relating you to the earth, relating you to God, purification. All these ideas never worked. Never worked. Could you find in the Bible like big parts about defecation? No. Did Yahweh, Jesus, Abraham, Moses, no one talks about defecation. It's a silent operation. No one could talk about it. No one could explain it. no one could give meaning to deification. And that means, I remember this kind of radical feelings that I had when I'm defecating. I feel like I'm losing meaning. I'm losing my own culture. I'm losing all what I've learned from the first day. I'm losing my language. You know what I'm talking about? And that's why a lot of people...
But this makes it an animal operation, no?
Yeah, an animal operation. That's the importance of meaningless operation in our life. It makes us understand that meaning is superficial, but necessary and important. But what real about us is the meaningless. But we should not accept it. We should struggle with it. We should choose the meaning. But we understand in our deep heart and mind that everything is meaningless. I tell you something. When I am on...
On the toilet seat.
Yes, the toilet seat. When I'm defecating, I have a book sometimes. My father... Your father was doing this. Books or something?
No, I did. I'm an avid toilet reader. I this is what my ritual is. I wake up, yeah. I take an espresso, a small cup of coffee, and two cigarettes into the bathroom, and I shit and read for 40 minutes.
That's what I'm talking about. This kind of contradiction. Why you read?
Feel human.
To feel because you struggle against this kind of meaningless feeling. We grow up with this kind of habit. I remember when I don't find a newspaper everywhere and I am coming too crazy. I take a Signal 2, like to read what's on it.
And like the shampoo bottle.
Signal 2, toothpaste, any shampoo bottle. I'm just reading the instructions just to feel I'm struggling. I'm against my meaningless feelings.
Yes.
But my advice... Just feel it.
But do you think if we didn't shit in the toilet, if we shat in nature, wouldn't that give the ritual more meaning? Because then it would connect you to the earth. You're creating new dirt from which flowers can grow.
Yeah, but before answering this question, I'm getting back to you, but I'm telling you, you should understand what I'm saying about that. You should never read the books again. Just feel the shit coming out of you. Feel how what's original in you is meaningless operation. You are an animal. It's not just an animal. Even the word animal, it means cats? No. The word animal even is not the right word. We are meaningless. We are biology. We are not aware enough. All this awareness and culture is just all new. This is our struggle against meaningless. But you feel for it doesn't take 40 minutes, 10 minutes. Just feel this shit coming out of your asshole. It's okay to live in a meaningless world for 10 minutes. And the good about it, it's just you don't think about the other planets or aliens. You think about your asshole, yourself. It's me. I'm a meaningless biological entity.
Yes. There is a beautiful passage in a book by Kurt Vonnegut, Breakfast of Champions, where he tells the story of two bacteria. And the bacteria, they are in paradise, because everywhere around them is sugar, and this is what they eat. So they are in this universe of sugar, and they eat, and they discuss the meaning of their lives. Why are we in this paradise of abundance, where we can eat as much as we want? So they just eat and shit and talk about the meaning of life. Wow. And they eat more and more, and the shit just climbs up. Wow. Until they drown in their own shit.
Wow.
And they never finish their discussion. They never find out what the meaning of their eating and shitting was all about.
Wow.
But for the monk, it was obvious because what they did was champagne.
Wow. That's beautiful. One of the most famous things about pigs in Egypt, when you ask a Muslim why you don't eat pigs, he say, because pigs ate their shit. Okay, but that's what's good about pigs. I think that's the most interesting. I hope maybe at one moment as a prophet I have pig as my own totem, my own sign. And you know what I like about pigs very much? That Jesus, at a moment, there was, I don't know if you know this story, there was a fool in the streets, and he said, Jesus, I want you to heal me. Yeah. And then the devils inside him are talking, hey, we don't want to go out from him, and this kind of thing. And then Jesus said, this is a guy, and he has a lot of devils inside him. I should do some exorcism games now. And then what? The guy, the devil inside the guy said, oh, please, you are now destroying me and putting me in hell. No, put me in the pig. So all the devils came out of the guy, and they went into the pigs. And the pigs are shouting, ah! And they suicide into the lake. That means that Jesus, that all Christians think he is the creator of universe, don't care about kids, about pigs.
No.
I could repeat this. That Jesus, who creates the universe, the Son of God, who is decent with every creature, has never been decent and good with pigs.
So this is why you want to have the pig as a totem?
Because I care about pigs. I am the prophet who cares about pigs. When I was a child, this kind of part of the New Testament was almost confusing me. You are always good with every creature. Why pigs? You don't care that pigs are suiciding? What's the meaning of that? That makes me thinking, who creates pigs? Maybe it's not God. Maybe it's not Jesus who creates pigs. That's why he hates pigs. He don't care about pigs. He have a pity for the devil to not make him in hell, but he don't care about pigs. You look, could you compare that?
Yes.
Like, he don't care about devils, but he...
But God created the devil.
Yeah, he created the devil, but he for sure, because it's one of his creatures. He care about the devil, but he don't care about pigs. That's very important to understand. For me, I had this question from my childhood. Who creates the pig?
So you think there are aliens?
I think there is a part of the Quran that said, the blessing of God, who is the best creator, which means that Quran thinks that there is other creators.
Yes.
To have the best one.
But you know the Ten Commandments, right?
Yes.
The first commandment is, I am your God, I and no one else. That is not really a commandment, that's more of a statement.
Yes.
Yes. And the second commandment is, thou shalt not have any other gods beside me.
So
he also admits that there are other gods, yes.
Yeah, implicitly, that means there is other gods.
Yes, and that's what he says also when the Jews are led by God and Moses out of Egypt.
No.
He says, no, don't worry about the Egyptian gods, I will fuck them up for you.
So there is gods?
Apparently there is, but this is not something that is generally talked about. But you and I know that there are other gods. Every idea is a potential god.
Exactly, and pigs have never been put as a totem. And I think putting pigs as a totem in this kind of... I don't know how to say it.
This is actually not exactly true. But because you remember in the cafe earlier today, I told you about the Vikings and the Norse mythology.
Yeah.
And that the Vikings believe that when they die in battle, they come to Valhalla, where they get to party with Odin for eternity. And there is a pig at this feast. That pig, called Særimner, is a totem. Because that's a magical pig. You can eat it every night, and the next day it will have meat on its skeleton again, and you can eat it again and again and again. And this is actually kind of a totem.
Okay, so now you could offer me the Vikings totem as a Swedish. You could fight with me to because it's now the only culture, it seems, that brought pig as a totem.
I think it might be, yeah. I haven't seen it anywhere else.
Yeah, so it might be. So from there we could collaborate together on this point.
Yes.
So you help me to have my, because I need a totem. And I think, because, like, look what we are talking about this shit coming from assholes, this defecation that is, you can say, getting people to understand the meaningless core of life. And at the same time, I don't know if you know that, but all the time in Egypt we are using pigs in recycling. Not recycling, but eating all the garbage.
Okay, so it's a good totem.
It's a good totem because pigs eat the non-recycled garbage,
yeah,
which is a big mission. And I think the Western philosophy, all the Western modernity and postmodern philosophy and even continental, all this kind of culture, it's the non-recycled garbage that needs to be eaten.
And shut out.
Yes.
This is what I do when I've finished shitting in the morning.
Yeah.
I look into the toilet bowl before I wipe my ass at what I've made.
Now, so you look at your shit.
Yes.
But this is too, I think, any, again, I don't mean animal in the also usual used sense. Animal, I mean any biological entity. It relates to its shed when it's done.
Yes.
Yeah. I mean, we could use dogs and cats and as examples. They look at it. They relate to it.
Yeah.
They never feel shame of being animal, of being a meaningless entity. So when we look at our shit, at it, because it's part of us getting out. This shit is us. It's our meaningless self getting out.
Yeah, and when I look back at my career, I think most of it is shit. So before we go on, I want to ask you just, because you're the most famous person no one has ever heard of in Egypt.
Me?
Yes.
Thank you.
No, I think you are, because if you were to introduce yourself, you are a political satirist, among other things, right?
Yeah.
And you have made, during the revolution a few years ago, you made some clips.
Yeah, but no one knows about this.
Yes, but will you tell me or tell us?
When I remember when there was an Islamic constitution 3 years ago. So the Islamic constitution, which was too harsh, which was like extremely fundamentalist. When I was on one of, like, researching on one of the Islamist websites, I found a very long, boring video for a Salafist leader talking about what was happening behind the scene in the Constitutional Committee. It sucks. It explains a lot of things about the dirty deals happening there. I said, what the fuck? I should send this to media. I tried to send it to media people everywhere. Who could read and watch 2.5 hours of a very boring Salafist man talking? What I could do? What I did, I just cut it down to 14 minutes, maybe. And I wrote on it the most dangerous 14 minutes about the Islamic constitution. And I did some sound effects.
Some editing.
Sound effects, writing things on the screen to make it interesting and what could be the consequences. It's in every news. It's everywhere.
All over the internet, all over the news in Egypt.
All over. Even there was a meeting between Al-Azhar and Salafist because of this. So this was too... And people, the very funny thing is that people are saying, who did this video? It seems like for sure it's some secret intelligence.
Foreign secret, some conspiracy.
Yeah, but at the end, I mean, it has a very powerful effect on the political situation. And you could never know. You could never know the kind of change that you could do, even when you do the least effort. But just do it intuitively.
But it's not the least effort. You did the research. You had to listen to 2.5 hours of boring Salafist speech, right?
Yes.
And then you had to listen to it again and again and again to find the raisins in the cake.
Yes.
Yes. And then you had to cut it down. And then you released it online. And the shit hit the fan. And this was at a time where a lot of shit hit the fan here, right?
Yes. It's very, I can say it's a very good feeling to live or to do something in an anonymous way. It's a very good feeling to change. I think it's a kind of pleasure. It's a kind of joy to do the change of anything you want to change, big or small, but in a very anonymous way. But at the moment, when you do it in an anonymous way, it's more powerful. Because no one knows who did it, no one cares who did it, it's just the idea itself. You die as a person for the idea to live. Yeah, this is for a while. You get, if you are thinking about crediting and being famous and taking maybe some money or whatever you want, maybe you need to be recorded as a political activist to change the world, you want to be. But at the moment, you do it. Anonymously, and you will feel what I'm talking about. Just try it once. You will never stop it.
So you're still being an anonymous political satirist online, then?
Why not?
No, I see no reason why not. There will always be a need. And in this country, when the revolution started here, did you believe in it?
No, never.
Never?
I was part of it, but I never... Because if you believe in something to the end, you will never continue.
Because you will be too disappointed.
Sure.
And this is what happened to the revolution here.
Yes.
Because I was talking to one of the an expat in Cairo a few days ago. He had been here for 35 years, I think. And he told me that he and his wife, they believed in it. They marched in the beginning when it was peaceful.
I was arrested in 25 January 2000. But that doesn't mean I believe in it.
What did they do to you?
I was, they took me from the streets, as you see in any kind of these kind of videos. They hit me everywhere from my head to my toe, like everywhere. They took me first to police station. They put on my eyes this, how you say it?
Blindfold.
They blindfolded me and they took me to interrogation. They accused me by killing a police officer and burning two police camions, stealing money from a few flats.
Okay, for burglary.
Like I stole his money and I stole his receiver, dish receiver.
Like a satellite dish?
Satellite dish receiver, I stole it. Like from like very radical to very funny.
Yeah.
Music. And I was there for a few days in jail. They cut off my hair, and they gave me the prison clothes, and I was there for a while. At the end, they just took us free. But that doesn't mean that I have a video for me talking when I went out, that it was very funny to be protesting. I don't understand if they really know why they are doing this.
No, that's my impression. The first night I came to Egypt in Cairo, our mutual friend took me to a party where there were a lot of Egyptians, young like ourselves. They were secular, liberal, well-educated at American and English universities.
They're more dangerous than Islamists.
Yes, and yeah, and one of the girls there, she told me that she thought Islamists had hijacked the revolution at Tahrir Square, and that it was a liberal and secular revolution in the beginning, and I thought about this. I didn't argue with her because I'm not from here. But I never believed this when I read the news in Sweden, where I'm from. And I met this expat a few days later at a bar in Cairo. He's been here 35 years. Him and his wife went in the demonstrations in the beginning when it was peaceful. And I told her, I told him what she had told me. There was a liberal secular revolution, and he said, "No, I don't think so. I think the West noticed the liberals and the secularists because they knew how to handle Twitter and Facebook, and so they became a communications hub, sort of. But in reality, it has to do with poverty and frustration and wanting change." And most of the people who were in the revolution were young, angry men, as it usually is in revolutions. Young, angry men. When the bullets started flying, it wasn't the liberals and the secularists who stood up, he said to me, but it was the poor, uneducated, religious Islamist men who took the bullets because they had the least to lose. This is what he told me. You're a minority in this country.
Sure.
Not as a man, but as a Copt.
As a Copt and...
As a thinker?
Yeah, you can say. I have a very powerful critic for religion. Also, the word atheist is not a good word to use.
Why is that? Why is atheist not a good word to use?
Yeah, because of all the four horses of atheism. I think they are tireless thinkers that should be respected. Chapeau. Richard Dawkins, Dannett, Hitchens, Harris, Chapeau. Okay. But this is not atheism, I'm sorry.
So what is atheism? Because you are a prophet of atheism, right?
I think mythology is a right way of thinking about it. It's not religion.
No, it's not. It's not. Storytelling, narrative.
Yes.
It is structure and form, but not content.
I think they are just crazy about religion. They are fanatic, as not less as religious fanatics.
Who? Who are fanatics?
I mean, the four horses.
Of the apocalypse?
Yeah, I mean, they don't stop talking about religion. And Darwin, sure. But we could have a talk about Darwin also, but...
When we met last night for the first time, you also thought that there should be a new... cultural deal.
Yeah, you remember that? Yeah.
Yes, I remember everything you say.
Yeah, I think I don't have a problem that all Muslim immigrants live in Europe freely to say what they want to say. Okay, but what they pay for you for this? I don't think, for sure, not money, because it's a cultural deal. You have your free life as Muslims. Wear niqab, do whatever you want, live as radicals, for sure without humiliating other rights, and you have the full citizenship, but you give me the right to deconstruct Islam. You have the right, give me the right to do what I want when I'm talking about all religious Islamic history, and give the right to give secular Muslims the real voice in the world, atheist Muslims to have the real voice, even Muslims, real Muslims, but who are just having new ideas about Islam to have the real voice, all this.
No, I think what you said verbatim was, you have the right to be as religious as you want to be here in Europe, but in return you will give... other Europeans the right to piss on the prophet.
Yes.
Yes.
I didn't want to be too radical on the podcast.
Well, we've been talking about feces all along.
Okay, so, yes. Give me, because you know that there was a very famous South Park...
episode, yes.
Yeah, that one of the famous American stars, he want to buy the Muhammad censorship, like... He want to be protected as Muhammad is protected. So it's a very funny way to think of it. So the overprotection of Muhammad and Islam history, you could take a part of the cross in your house and put it under the microscope or put it in your ass. No one will tell you what you're doing.
Yes. But it was a hard-won fight. You have to admit that. It took Christians a very long time. I mean, up until the 70s in Europe, it was still considered heresy to, for instance, dip a crucifix in piss and photograph it for art.
Yeah.
Or Life of Brian that I told you about. You hadn't heard about it, but it's a basically a comedy by Monty Python where they ridiculed the life of Jesus, and it was censored in many European countries back in the 70s. So it took a while.
Yeah, but if Europe now, in 2016, we could say, want to give something to the world, if they do this deal, it will be really saving the world a lot. Give the rights to the immigrants, give the rights to the Muslim to be radical, but give others the right to be also radical against Islam. It's very easy. It's a very easy deal. Radicalism here don't mean violence. We are out of violence. We are saying radical thinking.
Yes.
Give the freedom, give the rights, give the all rights to Muslims to be radical in the way they cover the women with cement, with what they want, what they do, what they want. They eat what they want to eat. They swim with all full clothes in their special beaches. Okay, but at the same time, we can do the caricatures that we want. We could do the books that we want. We could do a media project that we want. It's okay also to not believe in this. You have the right to believe in Islam and to be totally into radical Islam. And the others have the right to be anti-this.
But for you as a Copt, would it be okay for me to say to you that I would like to fist fuck Jesus with Drano?
Sure. And all the Coptic sense. That's okay.
I don't have the energy to fist fuck like five people in one sitting.
One of the most, like, I admire it. One of the most powerful memes in the Egyptian Revolution was a meme from a Facebook page called Falluta Fans. It's a very funny page. He put a photo of Che Guevara.
Che Guevara?
Yeah.
Oh, okay, yes.
Che Guevara.
Yes.
Okay. He put a photo of Che Guevara dying and smiling in the last moment. And he wrote on it, "This is not a smile of an ordinary man. This is a smile of a man waiting to meet the virgins in heaven, in the heaven of communism." So
I didn't know communists who died in battle got virgins in heaven.
Yeah, but what he means here, Guevara is not sacred, revolution is not sacred, martyrs are not sacred, nothing is, struggle itself, our conversation is not sacred. We should accept that what we are saying now, everything could piss, everyone could piss on it, it's okay. So even our ideas, what we really believe in, it's okay to someone to piss and say this is just, it's okay. So for sure, piss on what want to piss on, that's okay. I mean, what I think, having this protected culture is really, really dangerous.
Yes.
And I think,
because this means that people have the right not to have their ideas challenged.
Yes.
That is the opposite of being an intellectual.
Yes.
Yes. It's anti-intellectual.
This is the most powerful meme on earth. The Islamic memes are the most powerful meme on earth because they give birth to other memes which protect their memes. This is very intelligent and that's very powerful culturally, and they know how to spread ideological mechanism into memes that makes all Muslims accept this idea, that to make all Islamic memes non-criticized. This is part of the Islamic culture. And that's a very powerful, I see, this is even, I don't know, I think Muslim sheikhs are genius to do that. This is the most.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Intelligent way to protect your means forever. Forever it will live. Because no one could criticize it. I would criticize it, he will die. And look how it works.
Yes, it works very well.
We are the non-criticized memes.
So can I ask you, growing up Coptic, because you were raised Coptic, right?
Yes.
Conservatively Coptic?
Very conservatively Coptic.
So was it okay in your home to criticize the Coptic religion?
My father accepted. My mother, no. My father, I remember one of the most powerful moments. My father told me, he told me I was in the university, I was 18 years old, he took me in my room, and he told me, if you are an atheist, I don't care. I accept you. This was a deal. You're an atheist, but don't convince others.
So your father told you, basically, you may believe what you want, but you cannot be a missionary.
Yes. And he make fun of me. And he said, or atheism now has missionaries also.
Well, he was right, wasn't he?
Yeah, I think he got me. You know how to get to hawk the right logic.
So how old were you when you discovered that?
18 years old, yes.
18? That's fairly old, but maybe the religious context in this country, people here are quite religious.
It takes me really a long time to get rid of mythology. I think, as I told you, the fight between human minds and mythology is a real fight or struggle. And even capitalism, even communism, even all modern philosophy or contemporary philosophy are part of our myth.
Yes.
And science.
No, it's Darwinism. The Bible says, out of man's rib, God created woman. Darwinism says, out of the one-cell organism, evolution created the two-cell organism.
But who cares? I mean,
no, it's the same form.
I think Darwin...
Do you understand? People can only understand it as this mythical structure. That's what I believe.
Yeah, I mean, I understand what you are, the point you are trying to get, but you know that Darwin, I told you this, Darwin is not a politician. Darwin
no.
Is not a socialist. And he knows nothing about social science, even about cognitive science, nothing about anthropology. So that makes him, I think, missing a lot of things when he's talking about human spices.
Yes, because we were talking about this earlier today, and you said there's a lack in Darwinism.
Yes.
There's a void, and it doesn't explain everything. It explains up to a certain point, and I filled in that I think Darwinism was perfectly applicable to the human condition up until 1927, when we invented penicillin and basically took evolution into our own hands. Because then, at this point, this is when humans could procreate and survive, and people who evolution wouldn't have permitted to survive could survive and beget children and so on and so forth. And we see the huge exponential growth of humanity going from barely a billion people to, in less than a century, 9 billion people.
My theory about Darwinism is that Darwin have missed a lot about social, political science, and that makes him just could explain the period between awareness or biological immersions to the moment of self-awareness. When human have this self-awareness, it's okay, even before all these penciling things. Just when a man have a mind, everything should be understood differently. Because I have a mind have a strategy, have a plan. The evolution mind is blind, he don't have a plan. But human mind have a plan. And these are two forces against each other. So there is the mind force. And the mind force is also now organized into economy, economical force, political force, like the state.
So technological force.
All these kind of forces are controlling nature, culture, everything. So
but do you believe there is a future for Egypt?
I think Egypt have never been not there.
No, that is true. It's one of the oldest nations in the world. But
I think it will never die. But
how do you view it now? Because there are forces in Egypt, like, right, two big ideologies fighting for power. You have Islam and you have the nationalist ideas of the secular military dictatorship.
I cannot say it's two ideologies with the same title. Yeah, it's not easy because the military nationalism in Egypt is not non-Islamist. It's Islamist.
It is?
Yeah, it's, you can say, moderate Islamist nationalist military. But it's too powerful. It has been constructed through decades, through Nasser media, which newspapers and TV, it was too powerful. Nasser cinema. I don't know if you know this or not, but second man in history after Hitler who used media powerfully is Gamal Abdel Nasser. So he's ranked number two. So he knew how to use...
Yeah, but he had a great mustache.
Yeah. He had a great mustache. He had. He knew how to talk to people. He moves very well while he's talking. He say good jokes. He's great.
So, but where do you see it going from here? I mean, if it's between moderate Islam and Salafi, because you could call the Brotherhood Salafi, right? No?
Also, again.
Salafi light? Diet Salafi?
Diet Salafi, maybe. I say no. I say, because also we cannot say, I think it's like this, moderate Islamist military nationalist and Islamist. Pure Islamist with all the branches. There is an idea in mind, but I will keep it about how Islamist ideology works today. Because I like it. I think that these are the big two forces for sure. And if we work through Darwinism, so as an individual, I will say, okay, there's two forces there. I will see which one will win. I should accept.
But do you have hope for your country? Because I was talking to the expat I told you about who lived here for 35 years. Just a few years ago, he wanted to end his life here. But now he's leaving the country. He's moving out. And a lot of expats are leaving, right?
Most of people are leaving, yes. I mean, hope is not a good thing.
I know.
And maybe it's the worst of things.
Oh, you know the story of Pandora's box, right?
No.
No? You know Pandora?
No.
Pandora was a foolish child, and she got a box from the gods that contained all the evils in the world.
Ah, I know. Yes.
Epimetheus, he was supposed to guard Pandora, so she didn't open the box. But he was a lazy bum, so he fell asleep. And Pandora opened the box, and all the evils escaped. And she, in time, was able to trap just one evil in the box. She closed the lid, and one evil was trapped in the box, and that was hope.
Yeah.
So hope is something we have to carry it inside us. It is the only evil that we have to carry inside us, according to Greek mythology, which isn't science. But it is a nice story, isn't it? And it says something about hope, I think.
Yeah, I think... Yeah.
That is why my stomach revolted when Obama, when he ran for president the first time, And he said, I promise you change, which is a silly thing to promise because change is a constant in the universe. Einstein already said this. It's the only constant, change. So he promised something that was naturally occurring all over the world, all the time. And then the other thing was hope. That's what he promised. And that is the way to disappointment. So you have very little hope for Egypt.
No, I have very little hope, but that if you don't have hope, that doesn't mean that you will surrender.
No, of course not.
Yeah,
I think true courage is fighting when there is no hope.
I think that's what I like, because this is what Albert Camus said. Why you think Sisyphus was not dedicated and he believed what is in what? I mean, not is not. I think believe in what he's doing. He accepts this nihilistic process. He just say, "I will do it with happiness." Why you think he was taking the rock out to the top of the mountain in sadness? Maybe he's too happy doing that. I'm too happy doing this, to accept this nihilistic process. And again, when we go to believing that there is always this layer of nihilism, when we go to deification, it's the most powerful nihilistic process ever. And it's, you can say, it reveals nihilism to all this rationality.
Nej, men jag pratade ju en hel del om censur. Och sen ironiskt nog så blev ju galleriet som du var inbjuden för att jobba under stormat av censurmyndigheten. Bara några dagar efter att jag hade lämnat Egypten. Men du var kvar.
Det var ju en väldigt tur att jag inte var där då.
Så vad gjorde du där? Vad gjorde du på Townhouse Gallery? Hur överhuvudtaget kom det sig att du åkte till Egypten nu?
Jag skickade en ansökan till konstnärsnämnden. Och det sökte jag väl för 3 år sedan eller något sånt där. Sen hade jag legat på is för att UD tyckte inte att det var någon bra idé att skicka iväg svenska konstnärer dit. Sen hävdes det och då var jag välkommen. Och då försökte vi hitta en tid för det och det blev då nu november, december, januari. Men i början på januari så stängdes ju institutionen ner. Där hade jag, de stod då för ett boende men också en studio som ligger i samma hus som galleriet och kontoret och alltihopa. Som tur var hade jag inga grejer i studion. För då hade väl det konfiskerats, antar jag. Och det hade nog varit ganska svårt att få tillbaka det.
Men det är ju lite speciellt också med tanke på det jobb du gjorde där. För vad handlar din kommande utställning om? Vad var det för, vad är det liksom för
Det är någon typ av egyptisk noir. En serie motiv av av motiv för ett eventuellt brott. Men det är väl enklare, låt säga, att fotografera i Egypten i dagsläget, alltså fotografera människor och liv, än att fotografera ett tomt öde hörn. För det är väl inte lika självklart vad det är
man håller på med.
Så det var ju ganska nojigt. Jag kom med en ganska stor kamera. Men insåg ganska omgående att det var omöjligt att gå runt och plåta med den. För att det var liksom som att dra upp en bazooka. Så jag åkte hem efter en vecka och skaffade en mindre kamera. Som inte såg lika farlig ut. Och då var det plötsligt enklare. Egentligen borde jag kanske bara liksom haft någon turistmundering på mig och sett ut som ett fån. Så hade det kanske varit enklare. Han var
ju borta i grälla färger.
Ja, jag vet. Jag la mig till med någon sån här en min när jag tog bilderna. Om det var människor runt omkring. Att man liksom öppnar munnen och låter tungan hänga ut på ett sätt som får en att se ja, men det ser ut som ett fån. Liksom. Det funkade ganska bra. Jag har haft problem med myndigheterna där tidigare. på grund av att jag tagit fel bild på fel plats. Och jag ville väl inte att det skulle hända igen. Så jag var väl lite extra försiktig.
Men tydligen inte tillräckligt försiktig eftersom censurmyndigheten stormade galleriet du jobbade på.
Fast det hade nog ingenting med mig att göra.
Säger du nu, ja. Det är ju lämpligt att du skyller ifrån dig.
Ja, fast jag vet inte 17 om det var. Nej, jag tror inte. Jag tror de hade sina egna. Jag tror knappt att de visste att jag var där. Eller så visste de mycket väl att jag var där. Men då borde de kanske ha stormat in på den där restaurangen där jag satt.
Så hur reagerade du då?
Jag tyckte väl att det var lite oroväckande, men inte helt oväntat. Under den första månaden jag var där så stängdes 2 andra privata kulturinstitutioner ner av samma anledning. Och det finns inte så många. Så att de ska väl beta av allihopa, antar jag.
Men är det inte skönt på något sätt ändå som konstnär att verka i ett land där staten uppenbarligen tar konst på väldigt stort allvar?
Nej.
Nej.
Ja, fast jag tror det snarare handlar om att stänga ner platser som kan fungera som mötesplatser under oroliga tider. Och i och med att det är ett jubileum här av den så kallade revolutionen den 25 januari så är de väl måna om att sätta skräck i alla de eventuella mötesplatserna. Och Townhouse är definitivt en av dem. Det har ju fungerat som en mötesplats för fritänkare, liberaler. Men genom att göra det här ett par veckor innan så visar man väl dem att ni ska inte använda det här som en mötesplats. Det här ska inte vara något. Det här är inte en fredad zon, utan vi har uppsikt på er och så håller er på mattan.
Du fick ju låna en lägenhet också av galleriet. Ja. Det är väl en del av dealen kan man säga, som när man får en residency så får man också en bostad. Liksom.
Det varierar, men just här så, visst, de stod för bostad och en studio.
När den kvällen som Townhouse stormades så gick du hem?
Och sen morgonen så efter... småningom gick jag hem och skulle åka bort några dagar. Så jag tog med mig alla hårddiskar och datorer och kameror och grejer. Men det räckte tydligen inte, för att under den perioden eller tidigare så har någon varit inne i lägenheten. Vem vet jag inte. Det var dörrar som jag vet var stängda. Sen var det väldigt märkligt. Jag hade en flaska Gordons gin i frysen som jag fick av dig.
Ja.
Som aldrig öppnades och aldrig dracks av, som jag packade ner i väskan och tog upp när jag kom hem och insåg att någon hade druckit av den. Bara lite.
Bara för att kolla att det var gin i den.
Nej, jag vet fan.
För det är väl lite ironiskt, i alla fall för mig som står utanför i någon mån, att titta in på det projekt som du har, det konstprojekt du driver, där du tar bilder av övergivna platser där ett brott på något sätt har begåtts. Och sen kommer du hem till din lägenhet. Och sen är det precis som i dina bilder. Små, små spår, tecken på att allting inte står rätt till.
Ja. Det är märkligt.
Ja, det är lite synkronistiskt.
Ja, men jag tror att generellt den här paranoian har ju liksom... Eventuellt har bilderna blivit bättre, så det har liksom...
På vilket sätt?
Mer fokuserat kanske.
Och nu då? Alltså hur kan man säga att det avslutades? Jag menar, du skulle ju redan åka hem. Du åkte hem det datum du skulle åka hem.
Nej, jag åkte hem 2 veckor tidigare faktiskt.
Men var det bestämt innan stormningen? Eller?
Det var bestämt innan stormningen, men hade det inte varit så hade jag nog åkt hem tidigare ändå. För det var ju svårt att fortsätta. Alltså, ett, jag var färdig med mitt jobb. 2, jag kunde inte gå till jobbet. Jag skulle kunna jobba hemifrån, men det kändes som att... Ja, men jag hade inget att jobba med. Jag var klar.
Men de andra konstnärerna på Townhouse då? Hade du någon kontakt med dem eller träffade du dem? Eller vet du om de är okej liksom?
Jo, men det tror jag. Alltså, jag vet inte om det är lite väl odramatiskt att man kan ju likna den där räden eller rädslan för räden som ett besök från hälsovårdsmyndigheten om man jobbar på krogen.
Alla får gå hem, lokalen är stängd, det blir ingen mer mat, men folk får leva och slipper sitta i fängelse.
Ungefär så. Det var nog hyfsat väntat från deras håll.
Men du har ju varit i Egypten förut.
Ja.
Flera gånger.
Ja.
Du gillar Egypten.
Jättemycket.
Så vad är det du älskar med Egypten? Jag menar, mitt perspektiv är ju något deppigt oavsett vilken plats jag är på eller kommer till.
Ja.
Ja, jag har inte det ljusaste perspektivet på vare sig människor eller tillvaron.
Nej.
Nej. Men du kanske kan ge mig lite av din optimism och människokärlek.
Ja, men det kanske är just optimismen och människokärleken som har funnits där åtminstone. Nu kan man säga att optimismen är kanske inte jättehög.
Nej, alltså, mitt intryck var ju att det var snarare någon sorts hopplöshet,
ja,
som jag kände av.
Ja. Mm. Jag tror att min kärlek till Egypten är grundad i... Jag har nog tidigare tyckt att det varit väldigt skönt att inte vara så delaktig och vara vårdslös. Och då är det ett jättebra ställe att vara på, i och med att jag inte talar språket. Så per automatik så blir jag ju bortkopplad från massa saker som jag i ett land där jag förstår vad folk säger del av.
Jo, men här i Sverige så kan du ju, rent tekniskt så kan du ju vara en förstående observatör. Men där nere blir du ju en oförstående observatör.
Ja, ja. Jätteskönt. Då får man fantisera med.
Men det måste du ju kunna uppnå i vilket land på jorden som helst som pratar ett språk du inte kan.
Säkert, men jag vet inte. Jag tror att, anledningen till att jag har återkommit till Egypten så många gånger, jag tror att det har att göra med lekfullheten i sättet att kommunicera med varandra. Att det finns något, ja, men det är någonting i intellektet i den kulturen som jag tycker är väldigt kul. Men vi ska inte prata om avföring.
Om du vill.
Nej, jag är för pryd för det, tror jag.
Jag tror att både jag och Simon känner att du måste skaffa dig en mer avslappnad relation till din avföring och ditt anus.
Alltså att jag
ska, ja, det är svårt att säga vad det skulle tjäna för syfte innan man har försökt.
Precis. Men jag har inget behov av att prata om det. Liksom.
En helt ny värld som öppnar sig för dig och mig.
Nej, men jag är nöjd med min avföring. Jag är nöjd där.
Okej.
Okay. På det.
Men om man ska sammanfatta din erfarenhet av Egypten nu då, för att återgå till det. Du måste säga någonting och inte på det där sexigt loja sättet.
Nej, men det var en oerhört paranoid tid. Paranoia som jag aldrig har upplevt tidigare. Jag tror att första veckan så hade jag lite distans till det och tyckte att det var liksom absurt. Alla de här konstiga, absurda situationerna som man hamnade i. Men det blir man ju en del av det. Och det går inte att värja sig.
Kryper in under huden på en.
Det gör det. Och sen är det ju, med tanke på vad jag höll på med där, det gjorde väl inte saken bättre. Sen att jag helt plötsligt har två judar inneboende gjorde väl inte heller saken bättre. Att mina vänner avlyssnade på ett eller annat sätt. Andra svenska kollegor måste lämna landet under ganska dramatiska omständigheter. Att institutionen som jag var
på... Vilka svenska kollegor?
Det var en svensk långfilmsinspelning som pågick samtidigt som jag var där. De fick lämna på väldigt kort varsel. Jag vet inte ens om de kom igång och började spela in. Men helt plötsligt fick jag veta att de hade fått tvungna att lämna.
Du, där jag frågade dig om paranoia... Och sen så tänkte du liksom bara dra förbi att du en gång tidigare då har blivit arresterad för försök till spionage i Egypten 2006-2007.
Jag har mer eller mer blivit lynchad två gånger också av liksom stora folkgrupper, alltså samlingar där de har ifrågasatt vad jag har pysslat med. Men då har det varit direkt liksom att jag skulle vara israelisk sionistspion liksom.
Ja, för du nämnde det här tidigare att ditt jobb den här gången underlättades inte av att du hade två, som du säger, judar boende hos dig. Nu, de här judarna, varav ja. Jag var 50%.
Ja.
Ja. För jag menar, du, redan innan jag åkte ner så sa ju du till dig, du kallar dig inte Aaron, sa du. För Aaron är ju judiskt. Utan du föreslog Ken.
Ja.
Vad fan fick du Ken ifrån?
Jag tänkte att det var lätt.
Så, för vi gick ju förbi många boklådor i Kairo.
Ja.
Det är inte så att de inte läser böcker tydligen.
På tyska?
Nej, på arabiska var det väl mest. Ja. Men många av de här böckerna i fönstren, de är ju liksom, det är israeliska flaggor på framsidan, eller Moshe Dayan. Egyptiernas relation till judar är ju, jag tycker inte ambivalent är rätt ord här.
Nej, men jag vill nog inte säga egyptiers, men vissa egyptiers, ja, säkert.
Och det finns ju också en... vad ska man säga, förhärskande diskurs.
Det här är ju också på en väldigt kort sikt. Alltså visst, det här är de senaste, vad, 60 åren? 70 åren?
Ja, absolut. Nej, alltså ska vi ta in geologiska perspektiv så har egyptierna aldrig haft problem med judar.
Snarare tvärtom.
Ja, alltså om vi ska ta in hela jordens historia från 3,8–4,2 miljarder år.
Men om vi backar bandet så kan vi liksom...
Under juraperioden till exempel.
Då
var det hur lugnt som helst.
Då var det hur lugnt som helst. Men jag menar, sen Bibeln skrevs så har det väl varit lite problematiskt. I modern historia så är det lite problematiskt. Men ja, jag vet, det är 17. Ska man uttala sig om allt som händer i den där regionen så vet man inte vad man kan säga. Men...
Inte om man vill åka tillbaka i alla fall.
Nej, men jag alltså relationerna är väl bättre nu än vad de har varit på väldigt länge. Och det är alltid något.
Jo, men ändå är det ju så att när alltså du säger ju så här, jag hade två judar boende hos mig, det blir inte enklare av det.
Nej.
Och
paranoian blir
och
det.
Och folk man möter på gatan försöker kolla om man är israelisk spion spontant, vilket jag i mitt fall förstår. Det är inte super, jag har inte ett superdiskret utseende om man vill komma undan som mer eller mindre vad som helst annat än en israelisk spion. Men i ditt fall...
Men de har väl ingen susning. Den gemene man på gatan har aldrig träffat en israel i hela sitt liv.
Nej, man kan väl föreställa sig att de inte ser så jävla olika egyptierna ut.
Ja, nej.
Nej, för det gör de ju inte.
Nej.
Nej, stora delar av Israel.
Bara att de har glasögon då.
Du menar att jag har glasögon specifikt eller att alla judar har glasögon? För Moshe Dayan har faktiskt inte glasögon.
Nej, det är en lapp, det är en lapp, förlåt.
Ja, så jag vet inte om...
Nej, men jag vet inte 17 om gemene man har sån här björnkoll på hur en israel ser ut. Jag menar, de äldre...
Men det säger väl någonting att de hela tiden försöker ta reda på om du är en israelisk spion eller inte, Axel. Det måste ju komma någonstans. Det är ingen som är... Alltså, under din tid i Egypten är det ingen som kommit fram när du fotar på gatan och sagt så här: är du möjligtvis norsk skidåkare? Vi gillar inte såna här.
Nej, men det är klart att det har varit en del av hotet under lång tid. Nu är väl kanske...
Hotbilden
har förändrats. Israeliska spioner ligger inte i topp. Men jag ser ju faktiskt inte ut som en IS-krigare.
Heller. Okej, om jag skulle välja och du var tvungen att vara någonting mellan israelisk spion och IS-krigare så skulle jag ju säga israelisk spion i ditt fall.
Ja.
Men det är mina fördomar.
Precis, jo, ja. Men det är ju ganska nyligen som de har gått in och toppat.
Ja, precis. Ja, det har ju, du menar att det har inte riktigt hunnit sopa undan den här misstänksamheten mot folk som potentiella Nej. Israeliska spioner.
Och jag tror eventuellt att det finns någon... Att de kanske jobbar med och göra om historieskrivningen en aning. Alltså,
en aning?
Det finns ju inte en människa som talar om att det fanns en stor judisk befolkning före 1950.
Vi såg ju bevisen.
Jo, men det har ju bara de senaste åren gjorts, jag tror, två filmer. Och där tror jag att det har fått upp diskussioner, eller inte diskussioner, men bara att de äldre generationerna faktiskt kan komma ut och säga, jo men vad fan, mina grannar var ju judar, mina bästa kompisar var ju, alltså, det är någonting som man inte har pratat om, det har ju varit tabu. Under en sån nationaliseringsprocess, under krig, under de stämningarna som har rått de senaste 50-60 åren, så det är ingenting som man har pratat om. Men jag tror att eventuellt...
För det fanns ju en stor judisk församling i både Kairo och Alexandria.
Ja, ja.
Och sen så när Israel grundades så drog de till Israel.
Ja.
Men inte alltid 100% frivilligt. De blev utkörda helt enkelt.
Ja.
Mm. Ungefär sen är det på samma sätt som palestinierna blev utkörda från delar av Israel.
Sen finns det ju vissa som har stannat. Det finns ju några familjer kvar.
Ja, men det är verkligen några familjer. Det är alltså några få människor i ett land med en befolkning på 90 miljoner. Mm. Så man kan ju säga att det har skett något av en förändring, speciellt just i de två stora städerna. Inget mer att tillägga där?
Nej. Paranoian börjar släppa lite, tror jag.
Ja, det hoppas jag, därför att nu är du hemma också.
Nu är jag hemma.
Men det var en speciell upplevelse för mig att åka till Egypten, kan jag säga. Det är speciellt att behöva återigen dölja vad man är. För folk frågar ju ändå liksom. Det är ju lite jobbigt att inte kunna vara helt ärlig med människor man möter. Med vem man är och var man kommer ifrån.
Det kunde inte vara det med någon.
Bara med Simon.
Ja.
Och när jag berättade för Simon att jag var jude, då sa han, det får du absolut inte säga till någon här, det fattar du va? Jag bara, ja, det fattar jag. Det är bara det jag har berättat för.
Men han tillhör ju också en minoritet.
Det gör han.
Som
är förtryckta och förföljda.
Ja, som faktiskt till och med kallas för Egyptens judar, vilket är ganska underligt eftersom det finns
judar. Ja, det är lite underligt.
Ja.
Ja, ska vi nöja oss där?
Vi kan nöja oss.
Tack för att du kunde komma. Och tack för erfarenheten.
Ja, tack för att jag fick komma. Det är första gången jag är på podd. Undrar om det finns några punchlines där att ta, men det är någonting kanske.
Det här är inte framförallt en humorpodd.
Okej, nej, för jag är inte så rolig. Nej.
Det är ju inte jag heller faktiskt. Tack för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Vill ni stödja podden, gå in på Patreon, sök Dekonstruktiv kritik och teckna upp er för att donera 100 eller 200 eller 300 eller 400 dollar per avsnitt om ni har möjlighet. Annars duger med $1.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.